Podplay.
Hej och välkomna till podden Alla våra ligg.
Wow.
Wow.
Välkomna.
Ja, men välkomna. Och välkomna Alex.
Tack, välkommen Matilda.
Tackar snälla.
Vi får ju börja lite så här.
Ja.
Eftersom att folk har fortfarande lite problem med att höra skillnad på oss.
Ja, verkligen.
Men vi har ju också fått lite tips om hur vi ska kunna, alltså hur vi ska göra för att folk ska kunna hålla reda på oss. Och då har ju ett tips som vi har fått många gånger. Kan ni inte säga vem som är blond och vem som är brunett?
Ja, så vi får nog göra det nu. Så har vi gjort det. Men en gång för alla. Eller vad känner du?
Ja, vill du avslöja färgen på ditt hår?
Ja, det är jag som är Matilda och det är jag som har blont hår. Men det är också färgat. Alltså.
Nej, men du ska inte röra inte till det här nu.
Nej, jag ska inte röra till det här nu. Men det är jag som är blond på bilderna.
Ja.
Som ni har sett.
Och det är jag som är Alex. Eller Alexandra. Det här kanske också ställer till det, men jag är ju Alex slash Alexandra. Det är samma person.
Ja, och jag, för mig så är du ju Alex. Det känns ju jättelustigt för mig att säga Alexandra. Och det är det här som blir också lite kanske svårt.
Det är ingen som säger det. Alltså jo, min mamma säger Alexandra.
Ja.
Och Petter säger Alexandra.
Säger Petter Alexandra också?
Petter säger Alexandra, men jag tror att det har att göra med att han har väldigt många kompisar som heter Alex. Aha, så ja. Det blev nog en sån grej från början. Man säger inte mitt namn speciellt ofta, dock.
Det är...
Nej, men jag kallar det. Säger han Matilda ofta till dig?
Nej. Nej, det gör han nog inte.
Vad säger han då?
Exakt. Nej, det gör han inte.
Nej, men det gör det verkligen.
Älskling, vad är den här?
Det kan jag också säga att Matilda och hennes kille Kalle är väldigt, väldigt sådär, alltså milda och gulliga och rara med varandra.
Tycker du att vi är det?
Ni är verkligen det. Ni är verkligen sådär älskling och så.
Ja, men jag tycker Kalle är en väldigt kärleksfull person. Jag tycker att han är underbar. På så jävla många sätt.
Det är jättefint.
Jag tycker att man, idag vill jag höja honom väldigt mycket. För att ibland så, ibland kommer det fram med de här grejerna. Ah, det, nu tömde han inte torktumlan. Men herregud, hur ofta tömmer jag torktumlan? Hur ofta tar jag disken? Jag är värdelös på sånt. Så jag vill verkligen bara ge all cred i världen till Kalle. För han är toppen på så jävla många sätt.
Då tycker jag att vi klipper bort det här. För att nu är ju våran linje att vi inte gillar killar.
Nej, men väldigt många verkar tro det. Och så är det inte. Eller?
Nej, så är det inte. Vi hatar inte er. Vi gillar er. Ni krävs. Det är liksom ett kretslopp där ni måste existera. Nej, jag skojar. Vi älskar ju många killar.
Ja.
Ja, nu får vi... Alltså jag tycker att det får... Nu, jag vill bara släcka det där ryktet som sprider sig om att vi skulle hata män. Det är inte det handlar om.
Nej, verkligen inte.
Det handlar ju om att vi älskar kvinnor.
Ja.
Framförallt.
Verkligen.
Och det är inget... It's not a crime.
Nej, det tycker jag verkligen inte att det är.
Nej, men shout out Kalle.
Ja.
Bra jobbat. Ja, insatser. Människa. Och Petter, du är fin, du med.
Han är toppen.
Men ska vi dra lite nyheter den här veckan innan vi går in på ämnet som ju är dating?
Ja, jag är jättespänd på att höra vad du har för nyheter den här veckan.
Veckans sexnytt.
Och veckans nyheter kommer att vara med mig, Alexandra, den brunhåriga.
Oj, det lät nästan lite sexigt.
Oliver kanske klippte det till dig, Alexandra, den håriga, bara. Ja, men alltså, vi kan ju inte ha umgått. Jag hade ju tänkt att vi skulle ha ett kanske lätt och roligt nyhetsinslag idag. Men det är väldigt, väldigt svårt med tanke på allt som pågår just nu.
Mm.
Det går inte att ha missat förlossningskrisen.
Nej,
det... Och jag tycker att det är väldigt, väldigt relevant för våran podd framförallt. Dels för att man ju oftast ligger för att få en baby. Sen finns det ju väldigt många andra sätt kanske. Eller väldigt många, finns andra sätt att kringgå där med. Såklart. Men
det är viktigt att ta upp tycker jag.
Det är väldigt viktigt. Det här är ju någonting som berör alla. Alla har ju faktiskt kommit ifrån en kvinna någon gång.
Mm.
Och den stora nyheten är egentligen att i fredags så är det 40 barnmorskor som sa upp sig ifrån Danderyds sjukhus kollektivt. Vilket är otroligt många. Det är alltså 40 stycken av 95 som sa upp sig på grund av rådande omständigheter. Och just nu så kan man ju också gå in, jag skulle vilja uppmuntra folk att gå in på Stockholms sjukvårdsupprop på Instagram. De skriver väldigt utförligt om det. Men det som jag också tycker är fett är att det faktiskt pågår en revolution just när det kommer till det här att vi har fått nog. Mm. Varför ska det alltid ligga på kvinnan? Alltså om man ska kolla från båda perspektiv här. Alltså den som föder och den som ska ta hand om det födande, där man lägger det här på barnmorskor, undersköterskor och de som får liksom hela förlossningsvården att gå runt. Att det här ska vara något slags kall. Och de allra flesta föder ju tryggt, det går bra. Men det handlar inte om att det finns tillräckligt mycket med resurser, att det finns tillräckligt många rumplatser, tillräckligt många sjuksköterskor som är utbildade till barnmorskor, utan det handlar om att de barnmorskorna som faktiskt finns får vrida och vända på sig i till max.
Det går inte. Det är en ohållbar situation.
Precis, att de är underbara, men jag tycker att det är viktigt. Jag lyssnade på Britta och Parisas podcast, en av mina favoritpodcast, när de tog upp det här ämnet. Och där lyfter ju Britta framför allt det här, där hon pratar om att vi får inte hålla på och kalla de här kvinnorna för superhjältar, för att det liksom, det gör att man tycker att de kan ta så mycket hela tiden. Mm. Utan vi måste se de här människorna som människor, även om de gör superhjälteinsatser. Mm. Jag tycker inte att vi får glömma det. Så det är viktigt att vi backar våra barnmorskor, som ju är det viktigaste vi har. Det är också väldigt, väldigt viktigt att vi faktiskt ser till att dela. Och jag tycker att det är viktigt att vi som sitter på den här plattformen faktiskt lyfter det här. Mm. Kvinnor ska inte behöva föda i bilen. Förstföderskor ska ha rätt att få stanna kvar på BB efter en förlossning. Och barnmorskor och måste också kunna känna att de har tid med sina patienter och att de inte slits emellan att vara på två platser samtidigt, om inte fler. Mm. Så jag vill bara säga shout out till den här revolutionen som pågår, och alla våra liggbackar er hela vägen.
Verkligen.
Ja.
Viktig nyhet.
Viktig nyhet.
Verkligen.
Och vi fortsätter pusha.
Ja.
Ja.
Och veckans avsnitt då har vi faktiskt en supergäst som släpper sin debutroman.
Jajamän.
Och det är ingen mindre än Amanda Romare.
Författaren av Halva Malmö består av killar som dumpat mig.
Välkommen Amanda.
Tack så mycket.
Du har ju skrivit den här boken Halva Malmö består av killar som dumpat mig.
Ja, exakt. Bra också med titeln. Jag gillar det hela.
Skönt.
Det är en underbar titel.
Ja, den är i alla fall träffande för hur situationen var under många år. Ja.
Kan du inte berätta lite, hur kom den här boken till?
Ja, det var i grund och botten skulle jag säga liksom ett stort utbrett kärr av frustration som gjorde att jag började skriva anteckningar, för jag... som handlade egentligen om jakten på tredje dejten. För jag dejtade inte så mycket mellan 20 till 30. Då jobbade jag ganska mycket och kände att man längtade väl. Men det byggdes upp ganska mycket spärrar kring att liksom bara hålla hand. Kändes liksom lite jobbigt. Mm. Men sen så kände jag att nej, men när jag fyllde 30, nu måste jag sätta igång och ändå utforska detta området. Och ja, man får väl träffa 6-7 killar, sen är det lugnt, sen har man hittat the one. Men så var det ju inte alls, utan liksom insikten blev mer och mer, eller liksom den fasansfulla insikten att shit, att ens ta sig liksom till en tredje dejt, till något normalt, var en väldigt, ja, det var ett battlefield liksom, skulle man säga.
Jag fattar. Jag tänker så här, 30 är också lite så här, en magisk ålder tror jag, som vi kvinnor i alla fall framförallt hänger upp oss på, just för att det, vi får så himla mycket så här. Och så blir äggen dåliga efter, mamma, men ja, gud. För förlåt, varför får de här killarna ha alla år i världen på sig?
Jag blir så jävla sur för det. Alltså att det ska vara sån skillnad, och att jag liksom aldrig heller gått runt och känt att, ja, men, liksom att ni vet, vissa kan känna att, ja, men, att bli gravid, det är det liksom viktigaste i livet. Jag har liksom ibland varit lite avundsjuk på de som känner så, för jag har inte riktigt haft det. Men däremot när man fyllde 30 så kom det in liksom en ganska oförberedd känsla, kände jag, av att shit, nu är det liksom 10 år kvar. Och också någon slags förväntan att kanske, alltså, det är okej att vara singel, men att man ska leta. Man ska ha liksom en förklaring till sin relation, liksom sin status. Ja. Och det var jag inte så beredd på. Att det liksom utifrån också skulle liksom forma mig så mycket. Så att det, sen kom det andra, jag brukar liksom säga det liksom, att det är ju inte lätt att dejta när man är över 30, för det känns som att 80% är upptagna. Och de som inte är upptagna, de liksom blev ju över när de här 80% valdes. Och sen också typ, jag satte på Titanic för ett tag sen, för jag bara, nu ska jag njuta av någon riktig snygging. Och så bara insåg man, fan, jag är för gammal för honom.
det var, jag tyckte det var kul, därför, för det här har ju du skrivit i boken, att såhär, nu ska jag få njuta lite av Jack, liksom. Och sen så bara inser man att Jack är 19 år.
Så det blir liksom, så lite en obehaglig känsla där.
13 år mellan oss nu, eller sådär, och man bara, no! Det är som att man själv står där och bara, Jack!
Ja, verkligen! Ja, men gud, det är ju nästan så att det är lika svårt att hitta män som den här Ocean of the Sea, eller vad är det den heter, den där diamanten i filmen.
Ja!
Lika sällsynt.
Det är exakt så. Ja.
Men kan man känna att det blir liksom värre också ju längre spann det har varit emellan som man dejtade? Att så här, nu har inte jag dejtat på jättelänge och nu ska jag bara pang på bollen liksom.
Ja, alltså det är ju jättesvårt att dejta överhuvudtaget, och har det gått liksom, det var ju det jag var inne på lite nu när jag, mellan 20-30 och jag liksom hängde ändå med ett tjejgäng som är ganska pepp, och de bara, det har gått, det var så länge sedan jag hade sex.
Året man, var!
Ja, nej, men för dem var det liksom, det var så länge sedan jag hade sex, det var 7 veckor sedan, och själv satt jag där och bara, oh my god, det var 1,5 år sedan för mig. Alltså ni fattar att man, för det liksom, det byggs upp så. Jag kommer ihåg en gång när jag var ute och en kille skulle kyssa mig. Ja. Det var innan den här dumpningsresan.
Ja.
Men då var det så onaturligt så att jag såg liksom hans läppar komma. Han var en skitsnygging och jag bara, det här går inte. Ja. Så jag bara kutade ut från klubben. För, jag bara, för att det var liksom en sån, det kändes så, liksom, vad ska man säga, exotiskt för sina bad way. Att liksom en för hög tröskel att komma över. Men sen hade jag ju turen då att kunna nöta ner det och börja våga utforska. Men då hamnade jag istället i, vad säger man, 2 years of a dumpningshell.
Men jag tänker ju på Tinder, speciellt, det är ett väldigt speciellt forum. Nu, jag har ju bara haft, jag har ju bara varit bredvid och sett mina vänner inne på Tinder. Och det är så väldigt märkligt att man som, man väljer och vrakar bland ansikten på något sätt. Det är som att vi har blivit varor på den här köttmarknaden som är dating. Att det är väldigt, det är en sån väldigt märklig grej. Kan du förstå om mormor och morfar hade berättat när historien? Bara, nej, jag swipade höger på mormor. Och
vi träffades på Tinder.
Jag trodde det skulle vara ett one night stand, men här är hon kvar. Alltså, det är ju en helt sjuk värld vi är inne i nu.
Ja, och det är också intressant att se hur man formas in i den världen. För att jag har inte varit liksom regelbunden Tinder-användare i mitt liv, men när jag började dejta efter ett tag så laddade jag ner det, och då kände jag också först en, då hade jag haft det någon gång innan, men man blir lika chockad varje gång tycker jag över liksom, hur utseende fixerat det blir och liksom hur personligheterna verkligen löses upp.
Och hur illa man tar upp för om man bara blir borttagen matchningen. Det kan jag känna är helt vidrigt. Här liksom tänker man så här, men vi har klickat. Sen går man in på chatten och inser att den finns ju för fan inte kvar.
Alltså, det tar jag ju upp i boken också som en av de hemskaste upplevelserna. Liksom, även om man får dissen i verkligheten, mår skitdåligt, kan inte gå ut på en dag typ, för man känner sig kass, så är det ändå fruktansvärt när man sen besöker Tinder. Och så bara, jag såg också det där att man liksom bara, ni vet när man bläddrar ner bara för att se att den är kvar, även fast man vet att den inte vill ha en.
Men det finns ju också de där dejterna som faktiskt inte alls blir som man har tänkt sig. Så man känner att det här var en riktigt dålig dejt. Och liksom jag tänker så här, vad tycker ni är okej att ha som liksom så här, är det okej att liksom fly undan dejten? Att bara så här, vet du, jag kan faktiskt inte vara kvar för att...
Ja, alltså det borde ju vara okej, eller jag tycker det är okej, men däremot har jag aldrig klarat att göra det själv på något sätt, för man känner sig, alltså det, man vet ju också den där Tinder-känslan, ni vet när man inte har träffat personen, man har skrivit lite, han verkar skitkul, man går dit och så bara, nej, när direkt när man träffas, alltså det finns ingen attraktion, men då brukar jag ändå tvinga mig att sitta... Två öl är det väl som är medel. Och det är inte jättekul. Men det är någonting i... Ja, herregud. Men någonstans känner jag också respekt till dem som vågar dra. Fast det är liksom också... Ja, det är ju liksom, jag lider ju också med den andra parten som blir avvisad.
Alltså jag tänkte på det här, för vi fick nämligen den frågan på vår Instagram. Då var det så här, hur lämnar man snyggt? Men jag kände bara så här, gör man det? Mm. Eller jag kan tänka att om det inte är så att den personen som sitter framför en säger något högst olämpligt eller förolämpar en, då är det ju bara att resa sig upp och gå.
Ja.
Men jag menar så här, om det är en snäll person... så får man väl vackert bara rida ut stormen och säga det här passade inte mig, men jag vet inte om jag så här, tycker att det är okej och bara säga nej, jag tyckte inte du var så härlig så jag går nu.
Det är ju där funkar väl regeln, bara behandla alla som du själv vill.
Ja.
Jag brukar inte känna liksom att den är så relevant, men det med det gör, men alltså det, just här känner jag att det är väldigt viktigt att, alltså det är inte kul.
Mm.
Alltså man är så jävla känslig också när man går på dejt.
Verkligen.
Man liksom verkligen öppnar ju upp hela sitt register på något sätt. Så, och sen så kan den andra då bara, nej, efter en gång.
Ja.
Nej, tack. Jag hoppas du förstår.
Ja, det där, jag hoppas du förstår.
Ja.
Alltså det är tungt att få den.
Ja, men verkligen.
Jag kände också det när jag läste boken att så här, det var ändå lite skönt att känna sig, för jag har ju varit med om lite olika typer av nobbar. Och en som verkligen tar första pris, det var ju en kille som jag hade kärat ner mig totalt alltså. Och sen så skulle han komma hem till mig och jag hade förberett allt. Jo, jag var ju så jäkla nervös också och var verkligen så här, jag hoppas han tycker om mig. Och du vet, man är verkligen så orolig, fixat allt.
Ja.
Och han dyker inte upp. Och jag, du vet, på det så här, några lugna sms i början så här... Hej, skulle inte du komma? Eller liksom sådär. Man, du vet, man försöker vara lite cool, såhär, som att jag bryr mig inte, men skulle inte du vara här nu? Han svarar inte, det går timmar, jag ringer, för då börjar jag tänka så här kristankar, mina ångesttankar. Såhär, har tåget spårat ur? Kan det ha hänt något? Du vet, sådär. Men till slut, när klockan är 4 så går jag och lägger mig, vaknar på morgonen och får då ett sms där det står så här: hej! Jag somnade till min pappas fotmassage igår. Så jag kunde inte komma. Och jag bara kände, är det här ett skämt? Det var då jag förstod att det här var den sämsta nobb jag någonsin har fått.
Det var så obehagligt kinky också.
Ja, det var jätteobehagligt på alla sätt.
Jag blir så orolig.
Alltså då kände jag bara så här, det hade varit jättemycket härligare om du bara var ärlig nu och sa att så här, vet du, jag är inte så intresserad av dig. Eller till exempel, jag tror att du känner mer för mig än vad jag känner för dig.
Nej, men det här kan ju inte ens vara en lögn. Man kan inte dra det.
Jag drar till med pappa.
Jag somnar till pappas fotmassage.
Alltså det värsta var ju alla
ring
mina...
polisen bara.
Alla mina vänner som liksom sa, de kunde inte låta bli skämt om det här efteråt. Och jag var helt hjärtekrossad. Alltså jag bara kände så här, mitt liv går under.
Men jag känner så mycket, alltså också med den situationen när man börjar tänka att ja, men det är nog att tåget har blivit försenat. Mobilen har dött och någon har snott den. Och sen inser man alltid att det är den kalla sanningen. Man vill inte vara med
alltså
mig.
Jag hade ju verkligen hoppats på att det hade varit något sånt, och det var inte det. Och det tog jättehårt. Det tog verkligen månader innan jag kunde säga bara,
ja, men jag jag satt och funderade lite inför detta också på liksom, vad har min sämsta... Jag har ju gått igenom ganska många dissar som sagt av olika slag som har varit ganska tunga. Men också så här riktigt weirda dejter.
Mm.
Som det var en ingenjör som vi hade snackat innan. Han var lite skum för han drog Göteborgs vitsar i vår fjärde kommunikation. Så jag bara, ja.
Och så här, i början var det lite kul och sen så började det spåra ur liksom.
Sen började det liksom bli för mycket carbonara-skämt och annat. Och man bara, okej. Men sen så är han också lite kul. Så jag tänker, jag ger honom en chans. Eller jag gav alla en chans under den här perioden.
Alltså det ska du ändå ha, det gjorde du.
Ja.
Och så vandrar jag dit och så är han jättesöt och jag bara oh my god, liksom, det funkar bra, han har liksom till och med gjort drink och kylt glasen i frysen, ni vet man bara, men det här är bra. Och sen så efter filmen så börjar vi hångla lite och han vad säger man, hårdnar, stivnar till och jag bara, nice. Men sen så liksom när vi väl ska liksom ha sex så säger han plötsligt bara, nej men jag har inga kondomer och jag vill inte göra det med kondomer. Jag bara okej, liksom lite respekt ändå att han tar upp det och har den principen. Även om jag sen går hem och känner att han var 4 år yngre, så det var säkert att jag var 32 och han var rädd att jag inte skulle gå på preventivmedel liksom. Så då tog jag ändå lite illa upp, men jag bara,
ja, men alltså, män och deras gyllene sperma som de tror att alla vill ha.
Exakt. Men så träffades vi några, liksom, någon vecka senare och jag bara, ja men det här går bra, andra dejten liksom, nu kör vi. Och då börjar vi också hångla på samma sätt och det liksom, vi båda blir kåta och så ska vi ha sex och då bara trycker han in den utan kondom. Aha, så jag bara, men vad fan? Eller så här, lite märkligt. Och så medan han ligger och juckar så jag bara, men alltså, var inte du en kondom liksom, eller var inte det viktigt? Han bara, nej, jag bara ljög förra gången för jag trodde jag hade klamydia.
Nej, men, nej, nej, nej.
Och jag bara, och jag ligger där under och jag bara, vad fan?
Men gud.
Nej. Och att han uttryckte sig också med att jag bara ljög. Och jag bara, what the fuck?
Mid sex.
Ja, och sen liksom också så började han också bara mitt under samlaget också. Alltså grejen är den att jag... Alltså jag har lite svårt att komma med tjejer under sex. Så det måste vara helt rätt vinkel.
Nej,
annars slutar det inte åt.
Och jag bara, han bara, speciellt inte när fittan har blivit 32
nej,
gammal.
Exakt. Alltså. Men det var så att då liksom fick vi liksom så vända han i en jättekonstig position. Och han bara, nu är det perfekt och rätt. Och jag bara låg där och bara, ja, tänkte, nu får jag klamydia.
Men var det en bra position för dig? Eller var det bara alltså, liksom hans
nej,
vinkel?
Nej, alltså det, ni vet också, det är det här jag menar. När man, ens krav, att jag ska njuta av sex, jag ska ha skönt. Den var ganska nermalen vid det här laget. Så då var det egentligen bara ligga där, jag försökte pulla liksom, men det var mycket att han, ni vet också när killar har lite svårt att komma under sex, så liksom måste de fokusera så mycket på själva penetrationen och de spänner sig. Och då är det lite svårt för en själv, känner jag, att ha något samspel, för det känns som de bara måste tänka kuken i fittan liksom,
ja, men gud,
för att
få
till det.
Men jag tänker också på det här med att faktiskt ha sex första gången. Då, alltså efter man har träffat någon. Man har swipat på Tinder eller whatever, man ses och så nu ska vi ligga. Alltså det här trevande, när får man, finns det på riktigt en regel som säger efter dig tre får du ligga?
Men vad då? Varför skulle det vara så?
Alltså det här är min bild och jag menar så här, det tar ju du upp i boken också Amanda, det här om så här, nu är det tredje dejten, det är då det sker. Men det har alltid varit något som något liksom magiskt skimmer över dejt nummer tre, att det finns någon form av så här, förväntning i luften på att det här, det är nu vi ska liksom touch base.
Ja, jag har också tänkt på det. Jag tror inte det handlar om själva liggandet kanske, utan mer att för det var någon, jag tog upp att man ville ha närhet efter tredje dejten, så sa någon, men det kan du väl få efter första om du har sex. Men jag bara, nej, alltså ofta är det ju så att går man hem med en kille första gången, och den är också lite douchey, playig typ liksom, alltså, ja, man får en viss typ av närhet, för de håller om en på ett sätt. Players kan ju hålla om en på ett sätt som ingen annan kille
de
kan.
De vet hur man gör.
Men liksom då Det är ju inte den närheten man vill ha. Alltså det är den närheten man vill ha är ju den här när killen verkligen man känner, han vill vara här. Mm. Jag betyder lika mycket för honom som han betyder för mig. Mm. Och det känner jag, det hade jag en romantisk bild av i alla fall, och det kanske det många har med tredje dejten, att då blir det lite mer cementerat. Mm.
Nu känner jag mig som värsta playen. Fy fan vad jag haft sex på första dejten.
Det har jag också. Men jag menar att det jag är ute efter kanske hamnar på tredje dejten. Men,
men det är ju många som snackar om det här att så här, har man sex på första dejten kan det aldrig bli ett förhållande. Alltså vad tänker ni om det?
Alltså jag och min kille, vi började ju vår relation med att ligga med varandra. Och nu har vi två barn och varit ihop i 16 år.
Du är ju en av de där lucky ones.
Som nej, jag gick bara aldrig hem.
Alltså också från en, liksom, om man pratar nu att vara singel, så blev det också något sätt för mig, och det här kan låta lite sorgligt, men att man också har sex på första dejten för man på något sätt vill hålla kvar killen. Alltså att det känns som, det var någon som skrev i någon kommentar i någon artikel nu att man måste ge all inclusive. Men jag tyckte ändå det var ett roligt uttryck att man idag liksom direkt måste ge allting för att försöka snärja någon annan om man vill ha någonting mer än bara ett one night stand liksom. Och då kände jag, så att på något sätt blev det så för mig också att, alltså dels är det ju kul att ligga, men det ska man inte heller komma ifrån, men att det liksom att det också blir en sån grej att liksom när man har blivit dissad mycket så är det också, alltså typ, det var sällan jag inte hade sex på första dejten, om man säger så. Liksom.
Ja. Men hörrni, jag tänker att vi måste kolla lite red flags här. Ja. Vad som känns okej på en dejt, tänker jag.
Mm. Eller inför.
Eller inför en dejt också. Ja.
Spännande.
Men jag tänker, eftersom att ni är lite mer bresta i dejtinget, i dejtingen, i dejtinglivet. Ja. Så tänker jag håller det här och så får ni svara.
Mm.
Ja.
Shoot.
Då ska vi se här.
Både Amanda och jag sitter där skitnervösa. Ja. Bara, fy fan!
Hur ska jag kunna leverera här? Det var som liksom också att man skulle bli en dejtingexpert när man känner att nej, det enda jag är en expert på dumpningar och en ständig kamp.
Ja, men vi får se. Du ska på bio med en kille som bokar biljetter via internet. Han skickar en printscreen på den här bokningen till er och ni inser att hans mail är fuck_boy88@gmail.com. Är det här en red flag?
Ja, alltså det hände ju också med en under dejtingen att det var en kille som typ hette Pelle Skrälle 98, så väldigt ung också. Och det var ingen, alltså jo, det är en red flag, men det kanske inte är en dealbreaker, men som sagt, min tröskel har varit låg när det gäller dealbreaker, så du får svara på det.
Alltså jag tänkte ändå Pelle Skrälle var lite bättre än fuck_boy88. Jag hade nog tyckt att det var jobbigare om fuckboy-mailen kom upp, tror jag, än Pelle Skrälle.
Det hade jag också.
Ja.
Men det hade ju blivit några samtal till kompisarna innan.
Ja, det tror jag. Absolut.
Men ni hade ändå gått.
Ja, jag tror det. Med en viss bävan.
Mm. Ja. Jag förstår. Så här, ni sitter på en middag. Och ni ska gå hem. Och ni har till och med tänkt att ni ska gå hem tillsammans. Men när du då föreslår att ni ska splitta notan rakt av, då inser han att han har ju faktiskt tagit den drycken som ingår i priset. Så han vill absolut inte betala den här 20 extra, utan det ligger på ditt bord. Är det här en red flag?
Vad träffsäkra de här är. Alltså så här, man bara, ja.
Vi har filat på de här.
Ja, vad har man nu varit med om? Ja, alltså återigen så när man är desperat så tål man mycket, men den är ju inte, den är väldigt obekväm.
Ja, men hade han fått ligga efter det här, undrar jag?
Nej, jag hade nog blivit jädrigt avtänd. Vet du fan,
lite oskärmigt skulle jag säga.
Jag hade nog brytit upp, kanske mött upp honom på en, alltså jag vet inte, jag hade nog säkert träffat honom för en till dejt.
Du hade inte plockat bort honom från Tinder.
Men jag hade nog kanske inte gått hem, det känns jäkligt konstigt att göra.
Matilda, du är ju skitkänslig för sånt här.
Ja, och jag är ju också så här känslomänniska, så jag hade nog börjat tänka typ så här, alltså om det här handlar om liksom ekonomi överlag, eller om personen bara är väldigt, väldigt snål. För det tycker jag också.
Är du fattig eller snål?
Nej, men liksom så här,
behöver veta det.
Jag
innan.
Hade inte haft något problem att betala det där extra, men om det är någon person som alltid tar upp det, bara att det blir nästan lite besserwissrigt, att så här, nu gjorde ju du så här och jag tog faktiskt det här.
Ja, det här. Hade varit döjobbigt.
Ja.
Nej, nej, alltså här är jag på patriarkatets sida. Jag tycker fan mig att Fuckboy 88 tar hela notan där.
Det säger ja, jag. Fuckboy 88 får ta den faktiskt.
Men så här, du ska på dejt med en kille och en timme innan så när du har googlat honom, för det gör vi väl alla om vi ska träffa någon eller vår kompis ska träffa någon, då är ju, man är ju alltså CIA där. Man är ju otroligt på att luska. Ja, men du får reda på att den här grabben, han har ju varit medlem i en sekt. Kommer ni att gå på den här
Spot
dejten?
Ja, finns ju en del erfarenhet här.
Men det här är alltså på sant?
Ja.
Det är det?
Det är lite modifierat för att jag ändå försökt anonymisera så mycket som möjligt. Men det ligger i de... inom det området kan man säga, lite snällt. Ja, ja nej men och där, det, alltså återigen, alltså, jag blir lite rädd över de här förslagen för att det är ju det liksom, man inser att shit, alltså typ en kille hade nästan behövt säga typ, ja men jag satt i liksom fängelse för det här, då hade man ju känt, nej det kanske jag inte ska göra.
Eller?
Ja, men det är liksom...
Ja, Matilda hade en diskussion i ett annat avsnitt. Typ om det finns någon form av sexig kriminalitet.
Alltså, det finns ju fetisch för det här, va? Så därför så gick vi in på det här.
Ja, men det... Ja, men det, och det gör det ju, kanske.
Ja.
Men det jag tänkte är liksom att nej, alltså jag... Det krävs väldigt mycket, tror jag. Alltså, kanske inte nu, men där jag var för att jag skulle ge upp killen. Och sekt, har han kommit ur den... Ja, är han mitt inne i det?
Ja.
Det blir lite jobbigt och då är jag ändå spirituell i vissa, på vissa sätt. Liksom. Men även så har jag dejtat en kille också som var med i typ Pingstkyrkan och det är väldigt olika ingångar på relationen.
Ja, men så här, du har träffat, ni har gått förbi dejt nummer tre, utan ni har ju dejtat här i en månads tid. Och då... får ni reda på att den här killen, han har ett barn som han har inte träffat på 4 år. Barnet är 8 år gammal.
Ja. Alltså, tror ni inte att man blir... Alltså, det hade jag tyckt var jättesorgligt. Mm. Jättejobbigt. Alltså, jag är ju ett skilsmässobarn själv. Mm. Och med mycket så här turbulent, liksom, det har varit väldigt turbulent med svärföräldrar och allting.
Mm.
Så jag värnar och vurmar mycket för barnet. Att den ska ha en trygg uppväxt. Så jag tänker att här hade jag nog... alltså, nej, men tyvärr så känner jag mig själv också att man hade gått in som barmhärtig samariten här på något sätt och bara, den här situationen ska jag lösa.
Ja.
Tror ni inte det? Ja, att man liksom... man hade blivit väldigt sur på honom.
Ja.
Men att bara, här finns en möjlighet att förena
hela
en pappa
första dejten. Och hur tänker du om det här?
Ja.
Hur ska vi kunna lösa det här på ett bra sätt?
Ja, men det hade nog blivit på det hållet. Men det är just det, för att det är ett känsligt ämne för mig. Ja. Att det här liksom också... Ja, men det är så många skilsmässobarn nu som behöver dela med att träffa nya partners också.
Mm.
Och hur viktigt det är att vi som vuxna går in i det på ett bra sätt.
Mm. Sen finns väl omständigheter och varför det har blivit på ett
ja,
visst
verkligen.
Sätt. Men för mig hade det här absolut varit en jätteröd flagga.
Mm.
Och det, jag kommer ju också, mina föräldrar har ju aldrig levt ihop. Och jag har haft en speciell men ändå fin relation med min pappa, men ändå alltid... värnat dem, för han har ju fått barn alltså efter mig, så som är mina syskon som jag älskar högt. Men för mig har det varit jätteviktigt att han har hållit den relationen stark, just för att så här, nu det gick kanske så där med våran relation, men nu har du fan skaffat 4 till, så att nu du gör du din grej.
Ja, men det är ju lite samma bakgrund jag kommer från, och precis, det känns, ja men det är kanske också det att jag tolkar red flags och deal breakers lite för nära varandra. Det är definitivt en red flag.
Okej, här då. Du ägnar hela första dejten åt att höra din dejt snacka om hur mycket han hatar sitt ex. Men han kan ändå inte sluta prata om henne.
Nej, det... alltså, alla de här grejerna är ju jobbiga. Alltså...
Ja, den hade kanske jag dratt mig för mest på något sätt. För ja. Att om det är någonting jag ändå har lärt mig under den här perioden ja. Så är det liksom, är killen inte närvarande när man mm. själv träffar honom eller vill vara där, mm. då... ska man släppa honom. Ja. Sen är det som sagt något man kanske inte alltid gör. Men, och jag tänker det här,
men så här att, i efterhand så känns det som ett smart val.
Det kändes som att det var prick, alltså alla dejter jag har varit på, har jag gått efter, skulle jag gått efter den regeln så hade det ju prickats av bra från början. Så det är ju märkligt, men, eller så här lite frustrerande. Det är ett dåligt råd att ge också, för även om man ger det till en kompis så kommer den ju inte följa det.
Men, det är det som är det värsta, man sitter på så jävla bra råd själv. Och sen när man själv hamnar i situationen, hur farligt kan det vara att illa kan liksom, det
bli? Ja, men han kanske bara skrev det här. Han skriver ju ändå, han ställde in, men han skriver ju ändå vad jag gör nästa vecka.
Eller hur? Så
man bara, undrar fortfarande vad jag har på mig.
Ja. Man får upp de här förhoppningarna liksom, att det kanske inte är så illa som jag tänkt.
Precis.
Men det Amanda tar ju också upp i din bok, att det är en kille som har pratat om vilket psycho hans ex var, så du vill då inte framstå som ett lika stort psycho
alltså
som
det,
hans ex.
Det var liksom nu... att ja, alltså han tog ju inte upp det så att han pratade hela dejten om det. Men han hintade ju om hela tiden att mitt ex var så jobbig för hon var så svartsjuk och hon blev så sur när jag var ute och festa. Och det blev ju liksom jätte... Alltså ja, det blev riktigt svårt sen när vi fortsatte dejta att... att hantera att typ, gjorde han något dumt då när han var ute, så kände jag att jag inte kunde bli sur på det, för
nej,
då skulle
det
jag vara som hans ex.
Där.
Ja, men jättesvårt.
Men är det inte så konstigt att alla killar har bara dejtat psykopater? Det tycker jag är väldigt sådär. Hur kan ni alla ha bara dejtat psykotjejer? Sen träffar man de här tjejerna på krogen efter man själv har gjort slut med den jävla idioten och inser att den enda psykopaten i sammanhanget är du.
Exakt. Alltså det
underbara tjejer där inne på toaletten.
Det finns liksom två spår här. Det ena är att de flesta tjejer är ju... Alltså det har jag varit med så många gånger att killarna har sagt om sina ex och sen är de världens härligaste och man bara Jesus. Alltså, speciellt om man då dejtar killen fortfarande, så där har vi ju en red flag. Men också typ att liksom, även de killar som faktiskt är med, väljer lite om man säger så här, galna tjejer ibland, så är det också men då ska det vara så jävla synd om dem. Alltså man bara, fan det är ju du som väljer den här typen av brud hela tiden.
Alltså det var du som raggade upp en älslukerska på Ibiza.
Exakt, det är det jag menar. Så liksom no harm till tjejen, men att liksom också att killarna vrider det så mycket till att jag blev ju utsatt på det här sättet. Och man bara, men liksom, om du tittar på ditt track record så väljer du den här typen av liksom tjej varje gång. Så.
Alltså man måste ju inte stå utanför Hinseberg och haffa varenda jävel som kommer ut. Nu får fan killa skärp er.
Ja men det känner jag starkt, för det har jag också, tycker jag, dyker upp runt omkring mig lite då och då.
Ja men det var ju våra red flags i alla fall.
Ja, I love them. Alltså ja, det får ju en att reflektera också, var går mina gränser egentligen?
Vi hade en tjej som hade efter våra dealbreaker-avsnitt som skrev tack för att ni fick mig att se hur låga jävla standard jag har.
Ja, men jag skrattade mycket när jag hörde det också, typ också det här med animerum, och jag kände jag kände drömmen och ni bara nej.
Vi tänkte att vi skulle ta lite lyssnarfrågor. Det passar ju perfekt nu när vi sitter här med två dejtingexperter ändå, måste
vi
säga.
Ingår jag i det här? Så någon av killen som fick massage på sina fötter och sin pappa. Jag vet inte om jag tänker, Amanda är nog lite skarpare än mig på det här.
Ett stort bagage med erfarenhet får man liksom, jag ska väl sätta en rubrik på expert.
Men jag tycker ändå att vi kan börja där liksom lite innan man ska på dejten, för då har vi en som undrar, hur förbereder man sig egentligen inför en dejt?
Ja,
alltså, då skriver man den här listan innan på vad man egentligen inte går med på, så man kan ta upp det under dejten och känna så här: går jag med på det här? Står du med på listan? Ja, men det är okej.
Alltså på riktigt så känner jag att en sån lista hade varit bra för att någonstans hela tiden dra sig tillbaka till vad man egentligen borde söka efter. Jag tänker typ att det är lite svårt tycker jag att förbereda sig, alltså speciellt, det är kanske skillnad om man har ögat ute och valt ut en kille själv, men är det liksom Tinder där liksom, ja, några, liksom, jag hade varit väldigt nervös om det var en kille ni vet som har två bilder som är lite långt ifrån och liksom sådär, för att det är ganska många som har det. Ja, då, men då hade jag nog jag stålsätter mig nog bara, ta de där två ölen. Och så en annan slinga i huvudet, låt det gå bra, låt han vara nice.
Så våra tips är liksom en lista på vad man kan tänka sig att gå med på och inte gå med på. Jag tycker inte det är en dålig idé.
Nej, jag tyckte faktiskt den var jätte... Eller så här, jag hade gärna behövt den under
sen behöver man ju kanske inte kasta upp den på bord.
Nej, det känns lite oskärmigt. Men just att tänka igenom innan, liksom, vad behöver jag för att må bra också? Liksom, ja. Så att man inte sätter sig i situationer där man helt plötsligt tar grejer som faktiskt inte ens är okej. Alltså, för det tror jag är jätteviktigt.
Nej, jag tänker också på en grej. Alltså, det här är mitt douchigaste move. Jag är ju inte så liksom douchig på det sättet. Men en grej som jag gjorde som inte var nice men som ändå kan hjälpa om man är, det var ju att jag gick på en dejt. Det var skit. Alltså, han sa, jag fick ställa frågor hela tiden.
Åh, det är det vidrigaste i världen.
Ja, och så verkar han ändå vilja hänga liksom. Men man bara, alltså det går inte. Men då gjorde jag så, eller liksom, och sen så gick han på toa och jag satt där så deprimerad och bara hade tagit den här tiden, gjort mig i ordning, skrivit med honom innan och så känns det här skit. Men då drog jag ändå fram mobilen och så swipade jag lite.
Under den här dejten när han är på toa.
Ja, och det är douchigt. Det här är det enda jag kommer säga idag, som där jag är åt det hållet. Men kan vara ett bra tips om man blir förknäckt på något sätt. Mm. För då, eller gå på toa själv och bara få se, men jag är inte fast i det här. Mm. Det finns lite andra där ute. Alltså så, typ som en liten boost om man hamnar i en sån situation.
Ja, men också om man har gjort sig lite sexy, då vill man ju inte heller slösa det. Alltså, då kanske man vill hitta någon backup.
Det är det jag menar. Ja. Det är det varenda gång man går hem från en dålig dejt eller man har blivit dissad och bara
sitter där skitsnygg.
Varje gång man har fått till det också, nej, då får man ju inte till det. Och man blir tokig, man bara ursäkta, förlåt. Varför står den här puddingen ensam i mitt badrum?
Vandrat hem från plan B i Malmö och så bara, men jag var ju så snygg i kväll. Och så liksom, om jag inte får en kille nu, när ska jag då få en kille?
Ja. Bra tips. Ja. Lista, alkohol och en backupplan.
Ja.
Men hur dejtar man utan appar? Det känns ju som att Tinder är det enda stället man kan träffa nytt folk på.
Ja, här har jag lite olika tips.
Bra!
Ja, men vad kul. För att det
vad är ditt bästa tips, Amanda?
Ja, alltså jag skulle säga, alltså man kanske, det är ju bra att inte vara ensam. Ja. Alltså så här, att man ändå gaddar ihop sig med några vänner. Men vi körde ju den här... alltså så här, man kan ju bara gå fram och ge sitt nummer liksom. Men vi liksom tog det ett steg längre, att vi tog en servett, en penna, och så skrev vi så här liksom en singelapp där killar kunde dra sina nummer. Det var liksom innan boken, men där det liksom var och så gick vi till olika bord på uteställen och bara langa fram den servetten och bara, tjena, är det någon som är singel, vill ni dra? Och så hade vi skrivit våra nummer.
Men alltså, det tycker jag är jättemodigt och bra.
Ja,
och
men de visste inte vem som var vilket nummer.
Men, vad härligt.
Men liksom, man fick ju önska att de fick lite såhär cheerleader-effektkänsla. Men det som var intressant var att på alla bord drog killar, och det behöver ju inte bli mer. Sen kan man då luta sig tillbaka och smsa, så man behöver ju inte, det behöver inte bli den här pinsamma interaktionen förutom att våga gå fram.
Ja.
Men också att det kom killar till oss och bara, ja men vi har något speed dating där borta nu, vill ni komma och joina oss? Så att man liksom skapade initiativ hos männen.
Ursäkta, varför går typ inte folk så ofta på speed dates? Ja. Det känns ju som ett skit, alltså så här. Men... om bara fler hade varit lite engagerade i det.
Jag försökte ju det en gång också. That didn't end up well.
Nej, jag har ju inte testat det själv, så jag vet ju inte. Men det känns så här, rent teoretiskt, som en bra idé.
Jag hade ju skyhöga förväntningar. Fattar. Och kom dit, och det var vårt tjejgäng. Ja. Ganska, såg bra ut, roliga. 25-30 och så var det bara 60-åringar. Eller nej, nej 50-åringar. Och jag bara, så att jag blev lite skeptisk för till speeddating efter det. Men ändå liksom en bra, alltså en sån här kul icebreaker om man är liksom ett gäng och behöver någon push. Men,
och också bra så här, komma in i tugget. Alltså så här, man lär sig ju väldigt snabbt att prata med människor man inte känner, tänker jag liksom. Ja, men jag tänker också så här, att ha med vänner, det är ju ens bästa liksom, så här, de pushar en, du ser skitbra ut, kom igen, det är som en hel hejaklack där bakom som bara boostar en liksom. Den tycker jag är nice. Och också så här, jag vet inte, hitta någon så här bra anledning att börja snacka. Om man bara ser någon person som säger, men den här personen, den ser ju jävligt bra ut. Nu ska vi ta reda på om det är en skön person också. Liksom.
Men kan man då så här, kanske se någonting som de har på sig? Kanske så här, jag älskar Adidas-skor. Och så säger man någonting om det. Så är det nya kollektioner?
Ja, absolut. Det känns som man kan slänga in vad som helst det där. Jag är väldigt förvånad över det, att de liksom snyggaste killarna som jag har gått hem med typ, har varit liksom att, alltså man måste ju ha en riktigt bra kväll med självförtroende. Och det är ju inte jätteofta. Men när man har det för en gångs skull. Så alltså, då har jag ändå liksom gått fram till någon kille. Till någon bara, shit vad du lik Jake Gyllenhaal. Drog till med det.
Och så hörde jag, vad smart!
Ja, men så hörde jag mig först säga, bara shit, funkar. Alltså det här är kanske för too much. Men så han bara, tycker du? Och sen liksom blev det, han var superhukt efter det. Liksom. Jag vet inte om det var den att man visade den utstrålningen. Lite rakt på självförtroendet.
Och nu börjar jag bli orolig för att jag inte alls ser ut som J-Lo, att det är bara någonting som killar har sagt till mig. Förlåt?
Jag kan säga härifrån att det stämmer.
Still Alex from the block.
Det är inte som Marcus Krunegård som jag får höra att jag ser ut som.
Nej. Amanda, det gör du verkligen inte. Nej.
My men big
det
är brother.
Men det är ändå Norrköpings stolthet.
Ja, men exakt.
Shout out.
Så de menar det som en riktig komplimang.
Ja, men jag tar det också. Han är ju söt som fan. Så jag bara tar att jag blir någon slags lite hybrid. Men
hur, alltså så här, det är ju också många som undrar väldigt mycket över liksom så här, kan man prata om sex första dejten? Hur gör man en snygg ingång där? Alltså om man vill börja ta upp.
Alltså jag har haft som fördel här att jag jobbar på en erotikbutik liksom, så att man har ju så här slidat in på ämnet jävligt smooth, för det har alltid varit så här, vad jobbar du med då? Och så kan man bara, där. Och då blir det en väldigt lättsam stämning till det. Men jag vet inte hur det hade varit om jag inte hade jobbat i en erotikbutik.
Alltså jag har ju också funderat mycket, varför blev jag så dissad liksom, eller så avvisad efter några dejter. Och där har jag också landat i att det kanske var, jag tog upp mycket sex. Alltså jag vågade prata väldigt öppet om allting. Och det kanske också skrämde iväg lite. Alltså sådär, om vi pratar om vad man, jag tycker man får prata om det. Men borde man prata om det? Jag vet inte. Alltså jag tycker ju det också. Men att jag har reflekterat om det kan ha varit något sånt som gjorde att de blev rädda.
Sen tycker inte jag tycker att det är nästan positivt att faktiskt börja prata om sex, som ju är så närvarande i en relation hela tiden, men redan från början. För om man inte alls synkar där, om man har två helt olika syn på vad sex ska vara i en relation, då tycker jag att det är en ganska viktig grej att avhandla. Men framförallt, så här, vad tycker du om? Det här tycker jag om. Och det tycker jag att man borde kanske våga prata om mer.
Men det tycker jag med. Alltså missförstå mig inte, det att jag tycker det är skitviktigt, alltså också för den här jämställdheten sexuellt, men att jag kan ändå se att det också finns en problematik. Man kanske ska snacka om att killar blir skrämda av det och att de måste skärpa till sig på något sätt. Att det var mer där jag landade i, att liksom jag var ganska så här öppen och att jag någonstans har funderat om det skrämde iväg många, och att det är liksom lite absurt att liksom, att man som tjej, om man låter självsäker i de här ämnena.
Det var ju du också med om, Matilda, en kille som absolut inte ville ha en tjej som på något sätt var dominant.
Ja, det var ju väldigt galet, för vi hade ju egentligen bara skrivit. Och sen så slängde han fram den frågan, och jag är ju väldigt öppen som person, så jag uppskattar ju det här att man kan prata öppet. Och det är ju liksom, jag är ju så som person, så det är ju viktigt att den andra personen också accepterar att jag är en väldigt öppen person och liksom tycker om den egenskapen så.
Självklart.
Men då slängde han fram frågan sådär och frågade om jag var dominant i sängen. Och det hade väl varit lite pikar liksom, om att vi skulle ha sex såklart då. Och då frågade jag menar, han sa, nej men tar du mycket initiativ och liksom sådär i sängen? Och då sa jag, ja det skulle jag absolut säga att jag gör. Och då sa han såhär, ja för det kan inte du göra om vi ska ha sex. Och jag har varit helt så här, bara, va? Och du vet, då sitter vi liksom och skriver det här. Det var ju ännu mer liksom så här, nej men det var så lustigt.
Men vad sjukt.
Och då så blev jag istället så här, bara, men vadå, så om vi ska ha sex så får jag inte ta några som helst initiativ till någonting. Och då får inte jag vara som jag brukar vara i sängen. Och då sa jag, nej jag tror inte att det kommer funka i så fall. Och då skrev jag, nej då tror inte jag att vi ska ses alls faktiskt.
Gud.
Alltså, ja. Där kände jag så
hon
det.
Var inte så desperat än.
Nej, men det är så, jag spelade genast upp hur jag hade bara, okej, okay, så fick man ligga där som en fisk.
Så legat i 90 graders vinkeln där, perfekt.
Precis, vilken vinkel föredrar du då om vi ska vara så?
Men det är ju märkligt, för där känner jag ju någonstans att även om man har en preferens så kan man ju för fan ha olika typer av sex och kunna hitta njutning i det ändå. Ja, liksom. Men där är det liksom... Att det liksom finns någon slags grej bland killar liksom. Att
men det blir
man ska
så
vara
svårt.
Lite försiktig också som tjej.
Ja, men jag tycker det är så svårt, för vad är det som man ska vara? Man ska vara försiktig, men man ska ändå liksom vara jävligt bra i sängen.
Man ska vara gudinna i sängen.
Typ, vi har fått veta att det är, vi ska kunna vara lite kaxiga och lite sexiga och snacka lite sex, men då ska de bli rädda för det. Vad är det frågan om? Kan ni bara ge oss ett direktiv?
Ja, men det...
vad ska vi göra?
Ja. Det kan jag, ja verkligen, alltså det är förvirrande, alltså fuck, alltså för att jag tänker, eller så här liksom att jag, ofta är det ju så liksom att killen säger att, alltså jag kan ju märka att den går igång på om man går hem med någon, att man visar sin njutning, alltså sådär liksom, och att man, men samtidigt tar man för mycket initiativ, alltså ja, det är inte ofta en kille i hård när jag går hem på första dejten. Det kanske säger mycket om mig, men det tror jag inte. Jag tror liksom det är liksom att de blir rädda och man också tar för mycket initiativ. Och ja, vad ska man ligga i den
Men jag tänker att, ja, precis, det är ju svårt. Men så tänker jag också att vi har ju också män som lyssnar på oss. Och jag tror att de nog sitter och tänker bara, men vi då, vet ni hur jävla jobbigt det är för oss? Och bara, ja, jo, man förstår det. För det kan ju också vara en sån grej. Tänk dig att så här, slakna. Eller inte få upp den. Och då kommer den här tjejen som jag är dösugen på tro att jag inte är kåt på henne. Men det är inte alls så jag menar. Och så ska det vara en diskussion därefter. Och hur gör man
det
rätt?
Det ligger nog väldigt mycket stress i det. Också just bara tanken av att vad händer om jag slaknar under den här, när man verkligen är i en situation, man vill ha sex och det har varit jättehärlig stämning hela tiden liksom, och sen så blir det kanske det också för att man också går och fasar att det här ska hända liksom, och då blir det ju ännu värre och liksom så här, hur ska vi hantera det här?
Ja.
Så det är nog en jättestor press där.
Ja, och sen också den här, tänk om så här, jag är en blyg kille som gillar liksom tjejer som snackar mycket. Det tar ett tag för mig, och så första dejten tycker hon att jag är pisstråkig för att jag är så jävla blyg, men jag tycker hon är skitintressant. Det är ju fan svinjobbigt.
Jag har ju dejtat väldigt mycket liksom, i alla liksom, olika typer av killar, i olika yrkeskategorier och så vidare. Så att jag känner också att är man liksom blyg, det är inte heller någon dealbreaker. Alltså man är ganska öppen för allt möjligt.
Hitta någon som behöver en partner.
Ja, men så ibland låser man sig så mycket i exempel incelkulturen och sådär att det är omöjligt för en kille att hitta en tjej, men det tror jag inte det är. Det var väldigt jättesvårt, alltså det har ju varit jättesvårt för mig också som tjej. Så att där kan man kanske också hitta någon slags samhörighet. Annars kan det bli så polariserat. Men att vi alla liksom har problem att träffa rätt.
Och det är ju verkligen som du säger, att jag tror att det är mycket stress och press för alla inom dejting. Alltså det är klart att det finns någonting som alla har och oroar sig för liksom. Och det kan ju vara jättetufft liksom. Men det finns ju också väldigt mycket fint som kan komma ut av dejting liksom.
Precis, och det är det jag känner är också viktigt. Alltså också ta med sig, är man singel och strugglar, att alltså det är skitjobbigt. Alltså det går knappt att peppa i ett läge när man har blivit dissad, för man känner sig så hopplös själv liksom. Men att liksom vi får försöka hålla ihop lite tillsammans att i de här historierna vi är med om liksom. Alltså, och att det ändå liksom inte, det är ju inte personligt. Nej. Alltså, eller det är personligt men ändå inte personligt. För det finns väldigt många där ute som...
Och jag tänker det är viktigt också att liksom satsa på att verkligen vara sig själv hela vägen. För att om man inte är det, då kanske man slutar upp med en partner som inte egentligen älskar den för den man är. Utan att det blir helt fel där istället. Så det är nog mitt bästa tips, att bara vara dig själv. Sen kan det vara skitjobbigt på vägen om man får jättetråkiga dissar, men... Men i slutändan så blir det nog jävligt bra.
Ja. Jag tänker, om man vill ha ett tips ifrån en person som aldrig dejtar, men å andra sidan blev ihop med sin första dejt och har hållit det stadigt. Nej, men jag tror så här, man måste också tänka att varje person som du träffar kommer att berätta för dig någonting om vem du är. Så jag tror att när man dejtar många människor så tror jag att man också ska se till att faktiskt lära känna sig själv på den vägen. För varje person kommer att vara en annan spegel som står framför dig. Och så här, den här personen blev du med mig. Gillar jag den personen som jag blev med dig? För det tycker jag också är viktigt att tänka så här, tycker jag om mig själv med den här personen?
Det är båda de två grejerna tycker jag också är väldigt hoppfullt i en situation som är väldigt vild och turbulent liksom, som det är när man dejtar. Och att liksom också ta med sig att, ja, men alltså också det, att vi är många. Att alltså liksom det här, det är många som går igenom det. Mm. Och att det finns en tröst i det också att hitta. Att ligger man i tillräckligt länge, så när jag har sett på folk i min omgivning så löser det ju sig. Alltså, även om jag hatar när folk sa det i boken till mig, för jag bara, ja, jag har väntat i 10 år och jag har inte hittat någon. Det
blir som hon Rose.
Ja. It's been 72 years.
Men du, Amanda, det var ju super, super härligt att få ha dig här i studion. Och det är så himla kul också att få liksom ansikte på en person som man ju faktiskt har följt här. 311 sidor.
Ja, jag är rörd att ni också har läst det. Och jag är blown away att få vara här och få träffa er. Det har varit jättekul.
Superkul att ha dig här, Amanda. Tack snälla.
Tack. Ja. Och glöm inte att läsa boken. Vart kan man hitta boken, Amanda?
Man kan hitta den på bokhandlar och på nätet överallt, så den ska finnas tillgänglig.
Kommer det att komma någon ljudbok i det här?
Ja, faktiskt. Den spelas in nu av Fanna Enda Norby.
Skojar du?
Gud, vad
sa jag?
Jag vet!
Amanda, jag sa här om dagen, det var inte ens länge sedan. Om jag någon gång kommer att skriva en bok som ska läsas upp, då ska det vara Fanna Enda Norby eller Ami Bramesi. Det här är så sjukt. Det är de sexigaste rösterna som går omkring på två ben
eller
i Sverige.
Hur? Det var det jag kände direkt också när förlaget skickade förslaget. För då hade jag också tänkt i de banorna och jag bara, ja. Det här är 100.
Nej, men fy fan, då måste jag lyssna på den igen.
Ja, det har vi.
Ha det bra. Hej då, jag ses nästa vecka.
Podplay, en del av